kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över apostlagärningarna och vi har kommit fram till del 33. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen då vi ska studera apostlagärningarna 12. Vi ska börja med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Vi ber om din närvaro och att du genom din heliga ande öppnar våra sinnen så att vi kan se och förstå någonting utav vad som är din vilja. Och hur du handlade på den tiden, hur du vill handla nu. Herre, öppna också våra hjärtan så att vi kan koncentrera oss på dig och lämna allt som vi varit med om under dagen och som fyller oss vid sidan om en liten stund. Herre, tack för att vi får komma till dig. Att vi får tro att vi i dig är under en öppen himmel. Att ditt ord får tala till oss. Att du själv får vara i centrum. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Som sagt var, apostlärningarna kapitel 12. Och nu så hade vi ju ett spännande avslut skulle jag vilja säga. Eller vi hade en fråga förra gången som vi aldrig löste. Därför att den går inte att lösa. Och nu vet jag att det är en del nya här. Och jag tror jag ska inte gå igenom det en gång till. För då blir det ännu virrigare. Men jag ska bara tala om för er vad det gällde för något. Apostlagärningarna 12 börjar ju med orden vid den tiden och så vidare. Det är ju lite vagt vid den tiden hur man ska förstå det. Och kanske det är så att Lukas som har skrivit apostlagärningarna är lite vag när det gäller kronologin på vissa ställen. Därför att den där resan som det står om i apostlagärningarna 11 vers 27 till och med 30. Den som vi kallade för kollektresan. Den skulle ha ägt rum enligt Galaterbrevet år 48. Men det som börjar i apostlagärningarna 12 vid den tiden, det är år 42. Så här har antingen så har Lukas felplacerat den där lilla texten. Eftersom den då utspelas i år 48 och kommer före år 42. Eller också så har Paulus fel i Galaterbrevet. Där han skriver att det var 14 år efter sin omvändelse som de gjorde den här resan. Och det är då man hamnar på år 48. Och tydligen så fick jag just höra här att P.P. Waldenström i sin kommentar hade förordat att Paulus nog hade glömt bort den här kollektresan. Så där finns ett litet problem som vi bara noterade. Det är inte så ofta vi hittar den typen av problem i den heliga skrift. Det finns många skenbara problem och ibland kan man höra att det finns så många motsägelser, men det finns det inte alls det. Men här finns en sak som är svår att förstå. Det kan ju också vara så att Lukas helt enkelt inte har brytt sig om det här med kronologin. Det är ju jag som läser apostlagärningar kronologiskt som att först händer kapitel 10, sen kommer kapitel 11, sen kommer kapitel 12. Men det är inte säkert att Lukas själv har skrivit så. Fast för övrigt när det gäller apostlagärningar så verkar det som att han har skrivit så. Så då skulle det här i sådana fall vara ett undantag. Men vi får lämna det därhän och den som vill fördjupa sig det kan dels lyssna på för vänta när vi kommer till Galaterbrevet efter nyår. För då ska vi börja med att bestämma oss för när Galaterbrevet är skrivet. Och det finns två olika teser. Jag nämner det här nu därför att vi kommer förhoppningsvis att snudda vid det lite senare här ikväll. Eller också möjligtvis nästa tisdag, vi får se hur långt vi hinner. Det finns två stycken teorier när det gäller Galaterbrevet. Den ena kallas för den sydgalatiska teorin. Och den senare för den nordgalatiska teorin. Och det är nämligen, frågan är nämligen så här. Eller om man säger så här. Han skriver ju Galaterbrevet naturligtvis. Efter att han har varit i Galatien. Han skriver ju inte förut. Han skriver ju efteråt. Han gjorde en resa i Galatien. Och på den resan. Första missionsresan. Eller om det nu var första missionsresan. Så uppstår en massa problem. Och sen skriver han ett brev till dem. Men frågan är om han är i Galatien. under första missionsresan. Det är det vi kommer till i kapitel 13. Eller om han inte är i Galatien. Och det beror på hur man räknar. Därför att han var i provinsen Galatien. Men han var aldrig i landskapet Galatien. Och då är frågan om, hur är med det? De som säger att han, att när Paulus skriver Galaterbrevet, så skrev han till dem som var i provinsen Galatien. Alltså den resan han gjorde för första missionsresan. De kan datera Galaterbrevet väldigt tidigt. Så tidigt så att det blir det första av alla Paulusbreven. Och det Galaterbrevet går ju hand i hand med apostlärningarna 15. Vi har inte kommit så här långt ännu. Men då måste vi ta upp den här frågan igen. Inte för att den är jätteviktig när det gäller själva saken. Men den är ju viktig när man ska tolka det. För att dateringen kastar ju ljus över Galaterbrevet. Och det kastar ljus över apostlagärningarna. Så man ser och förstår det på olika sätt. Eller så var han aldrig i landskapet Galatien på första missionsresan. För det var han inte. Där var han först på andra missionsresan. Och är det till galaterna i landskapet Galatierna skriver, då har han skrivit Galaterbrevet först efter andra, förmodligen under tredje missionsresan. Och då blir det alltså en senare datering. Och härom tvistar nu det lärde. Så det hänger lite grann ihop med den här, med de uppgifterna som vi har i Galaterbrevet. Precis som slutet på apostlärningarna 11 hänger lite ihop med det. Men nu ska vi lämna det, va. Men jag har nämnt det förra gången. Jag nämner det nu igen. Och jag nämner det sen när vi kommer till Galaterbrevet efter nyår. För att, inte för att vi ska lösa det. Men det kan vara intressant att få en inblick i kronologin. Och en vidgad förståelse för hur man ska förstå texterna. Så därför så nämner jag det även om vi inte löser det. Jag kan redan nu dock avslöja att jag tänker hålla mig till den sydgalatiska hypotesen. Alltså att Galaterbrevet är skrivet lite tidigare än det skulle varit annars. Tvärt emot Wallenström med andra ord. Men däremot så John Stott som har skrivit som en framstående exeget. Han har... Är det något fel här med inspelningen eller? Han har den sydgalatiska hypotesen. Så att forskarna är lite delade där. Vi kör på. Då ska vi se här. Apostlärningarna 12. Då läser vi här till att börja med 5 versar. Alltså vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. När han såg att detta vann bifall hos judarna fortsatte han och lät gripa också Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Sedan han gripit honom satte han honom i fängelse och gav i uppdrag åt 4 vaktavdelningar om vardera 4 man att bevaka honom. Efter påsken ville han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset och församlingen bad uthålligt till Gud för honom. Det var de 5 verserna då, ja. Och då är det alltså så att Barnabas och Saulus, som det står i 11:30, befinner sig nu i Jerusalem. Och det är väl här då som till exempel Wallenström, för att knyta an till det en gång till, förklarar det med att Saulus aldrig var i Jerusalem. Det står ju här, jag tänkte faktiskt den tanken själv. Det står att de sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste. Men det står inte till Jerusalem. Utan det är liksom underförstått, de äldste i Jerusalem. Det var till Judén. Och när det bara står här, de äldste och de reser till Judén, så är det underförstått att det var Jerusalem. Sen menade då Wallenström att Saulus kanske inte var med. Han kanske blev sjuk på vägen eller följde inte med in i stan och sådär, va. Det är möjligt. Men då får man hitta på lite förklaringar för att få till det. Men här är de nu då, förutsätter vi, både Barnabas och Saulus i Jerusalem. De har kommit dit. Och det är vid den tiden som Herodes griper och misshandlar några i församlingen. Den här kung Herodes som det står här. Nu ser jag det att det står i noten här också på folkbibeln att det är Herodes Agrippa den första. Det är inte helt enkelt måste jag säga och hålla reda på alla de här, Herodes och den store kan man hålla reda på, men sen är det Herodes Agrippa och Herodes Antipas och jag vet inte, och en Herodias, det är lite fruntimmer, förmodligen den här Herodes mor. Men det är många att hålla reda på. Men den här Herodes, alltså Agrippa den första, är alltså sonson till Herodes. Herodes den store, han som jagade Jesus. Jesus barnet fick fly till Egypten och så återvände de när Herodes var död. Han dog år 4 efter Kristus. Så därför är man lite fram och tillbaka där exakt vilket år Jesus föddes. Men det ska vi inte fördjupa oss i nu. Men det är den Herodes den store som är känd för de stora byggnadsverken. Till exempel Klagomuren, det stora, stora, jättestora stenblock. Det kan det vara två gånger en meter eller någonting. Jag bara drar till, jag vet inte. Men de jättestora stenblock, det var typiskt den här herodianska byggnadsstilen. Det är alltså hans barnbarn, hans sonson. Men det är på hans hustrus sida. Så att den här Herodes Agrippa, han var egentligen en sorts, han var edomit från början. Alltså hans mor var samarier och det gjorde, eller edomit, och det gjorde att Herodes Agrippa, den första som det här handlar om, han var illa ansedd av judarna. Och det här var jobbigt för honom, han var ju kung för judarna i den här tiden och var illa ansedd av dem. Och han gjorde vad han kunde, förtäljer historien, för att ställa in sig hos judarna, för att bli accepterad. Och det som han gör här, det är att han låter avrätta Jakob, alltså aposteln Jakob, Johannes bror, det är Jakob och Johannes, det är Zebedeus söner. Han blir alltså avrättad, och så ser ni i vers 3, när han såg att detta vann bifall hos judarna, då passar han på att anhålla Petrus också. Han blev uppmuntrad av judarnas bifall. Han hade enligt de här kritiska judarnas, ur deras synvinkel, gjort någonting bra alltså när han avrättade Jakob. Och uppmuntrad av det så anhåller han Petrus av bara farten. Tyvärr så gjorde han det under det osyrade brödets högtid. Alltså samma problem som när de anhöll Jesus. Och då kunde de ju inte hålla någon avrättning. Och inte någon rättegång heller. Och därför så blir det precis som när de grep Jesus, som så att de fick hålla honom i förvar. Ja, Jesus hann de ju avrätta innan helgen. Men det var ju, de avrättade honom innan helgen. Men här skulle de då vänta till efter helgen. Och Simon Petrus sätts i fängelse. Och då ska vi komma ihåg att två gånger tidigare i apostlagärningarna, var det kapitel 4 och kapitel 5 tror jag, så har ju Petrus blivit fängslad. Och båda gångerna så har han blivit utsläppt av en ängel. Och andra gången var det ju riktigt, riktigt jobbigt. Första gången så kunde man väl förklara det då, och då stod han på tempelplatsen och predikade, så det var bara att gå och hämta honom igen. Men andra gången så var det ju en skam naturligtvis för fångvaktarna att det hade hänt igen. Och därför, som det står här i vers 4, så ger Herodes Agrippa den första i uppdrag åt fyra vaktavdelningar om var deras fyra man, alltså 16 man, ska bevaka Simon Petrus i hans fängelse. Och inte bara det, utan det som också händer här, förutom att han får så många vakter, det är det som står i vers 5. Församlingen började be uthålligt till Gud för honom. De började ivrigt be. Och det kan man ju förstå. Det här är alltså år 42 efter Kristus. Och vi ska gå ganska så rast fram i de här berättelserna, så att nu läser jag ifrån vers 6 till och med, undrar vi ska läsa hela vägen, och vi läser till och med 11 i alla fall. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta, så låg Petrus och sov mellan två soldater bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Och se, en Herrens ängel stod där, och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa: skynda dig upp. Då föll kedjorna från Petrus händer. Och ängeln sa till honom: sätt på dig bältet och ta på dig sandalerna. Petrus gjorde det, och ängeln sa: ta på dig manteln och följ mig. Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som skedde genom ängeln var verkligt, utan han trodde att han såg en syn. Eller han drömde. De gick förbi den första vakten och så den andra, och kom sen till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata, och plötsligt lämnade ängeln honom. När Petrus blev sig själv igen sa han: nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig. Församlingen ber alltså ivrigt när de får veta att Simon Petrus är fängslad. Och det kan man ju förstå, för att jag tror inte att de hade tro helt enkelt för den här bönen. Det är klart man kan säga att det var ett mirakel så här, när man har facit i handen om de två första gångerna, men ett mirakel är ju inte självklart. Så att de var nog inställda på det värsta. Och jag undrar om inte Simon Petrus själv var det också, för att när de sen kommer till det här huset och den här tjänstekvinnan, vi ska läsa det nästa gång, kommer och öppnar, då tror ju inte hon att det är sant. Och när hon går och berättar för församlingen som ber, så tror inte de heller att det är sant. Så att de hade ju inte den tron i alla fall, så att de stod satt och väntade på att Simon Petrus skulle komma gående. Men Simon Petrus själv, han var inte särskilt orolig. Det kan man ju förstå eftersom han ligger och sover. Så han var inte ängslig utav sig eller satt och bad eller någonting sånt, utan han låg där och snarkade mellan två soldater bunden med två kedjor. Och så blir han väckt utav den här ängeln. Och där så är det ju förvisso riktigt det som en del kommentarer säger, att när det talas om en ängel, ängel, angelos på grekiska betyder ju budbärare, så kan det vara en människa. Och det finns naturligtvis särskilt då lite liberalare kommentarer som menar att det var nog en människa, någon människa av något slag, kanske en vakt eller någon annan som hjälpte Petrus ut här. Och så skulle det kunna förstås om man bara ser det rent språkligt. Och dessutom är det ju så, det har vi talat om tidigare, ska inte ta om det heller, bara påminna om det, att en ängel kan faktiskt manifestera sig i en människa. När vi tänker på onda andar, om vi nu tänker på det, så inser vi ganska snart att en ond ande kan manifestera sig i en människa. Vi kanske till och med varit med om det. Men det är ju på samma sätt med en ängel. En god ande, en ängel, kan också manifestera sig i en människa. Och det här uttrycket med att hon eller han var som en ängel för mig, det är ett uttryck som i den meningen kan ha fog för sig. Jag har själv varit med om det, hur änglar har betjänat mig genom människor, åtminstone vid 3-4 olika tillfällen. Det är ganska övertygad om att det har varit en ängel, fast det har varit en människa. Så att det är klart att så skulle man kunna förstå det här också, men det är inte troligt att man ska förstå det här så. Därför att Paul, eller Lukas som har skrivit det här, han har skrivit om änglar tidigare. Om man läser igenom Lukas evangeliet och sen fortsätter in i apostlärningarna fram till 12:e kapitlet som här, då hittar man inte mindre än 12 olika tillfällen när änglar har gripit in eller betjänat eller som här då befriat och väglett. Och det är ju uppenbart när man läser det, och det tycker jag det är här också, om man bara tänker efter och läser mellan raderna, att det Lukas vill lyfta fram, det är att det är ett gudomligt ingripande, alltså att det faktiskt är en ängel. Det är någonting övernaturligt som händer här. Och hela berättelsen andas ju det här övernaturliga. Så vi får tro att det här är en ängel som kommer till undsättning lika mycket som det är en ängel som kommer till undsättning på andra ställen när Lukas berättar om det. Som sagt, Petrus, han i vers 11 blir sig själv först i vers 11 när ängeln har lämnat honom. Då står han där, då vaknar han. Men han vaknar inte i fängelset, utan han vaknar ut på gatan. Och så läser vi vidare då från vers 12 till och med vers 19. Då Petrus nu insåg vad som hänt, så gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför. De sa till henne, du är tokig. Men hon höll fast vid att det var så. Och då sa de, det är hans ängel. Under tiden fortsatte Petrus att bulta. Och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta. Och så förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Och han sa, berätta detta för Jakob och de andra bröderna. Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats. På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade det blivit av Petrus? När så Herodes skickade bud efter honom och inte fick tag i honom, förhörde han vakterna och befallde att de skulle föras bort. Därefter lämnade han Judén och for ner till Caesarea och uppehöll sig där. Det står inte hur det gick med de där vakterna, men vi vet ju att det här var förenat med allvarliga straff. Förmodligen också dödsstraff. Det står ju inte vad som hände, men det finns, jag skulle tro att till och med de flesta kommentarerna vågar påstå att de fördes bort för att avrättas helt enkelt. Det står inte här som sagt, och det kanske inte var så heller. Men det var helt klart ett allvarligt brott att de inte hade lyckats hålla Petrus. Och Herodes själv, han lämnade Judén i samma veva och for ner till Caesarea. Ner, alltså ligger ju norrut Caesarea, men ner säger man eftersom Jerusalem ligger så högt, så att för dem så blev det att de åkte ner. Och där hade han sitt residens. Men vi går tillbaka nu då till vers 11. När Petrus såg vad som hade hänt, så gick han till Marias hus. Det här är alltså den Maria där Petrus brukade vistas, där Lukas brukade vistas, där Markus bodde, om han nu bodde hemma. Det här var, och Markus och Maria kom ifrån Cypern och förmodligen en ganska förmögen familj. De hade ett stort hus, kan man förstå, därför att de hade tjänstekvinna. Och de hade en port. Och en port talar om för oss att det också fanns en innergård. Och att det fanns byggnader som låg så att det fanns liksom en innergård omgiven av byggnader och en mur mot gatan med en port. Det finns de som menar att det här mycket väl skulle kunna vara den övre salen. Övre salen skulle mycket väl kunna vara en annan sal också. Och det spelar mindre roll. För det fanns nog åtminstone ett antal sådana här större hus där de första kristna samlades i Jerusalem. Den här Markus som berättas om där, Johannes står det. Johannes som kallades Markus. Det var han som var med på första missionsresan. Du har det i 12 kapitel vers 25. Där ser ni att det står, sedan Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem. Där står ju faktiskt att de var i Jerusalem. Och där får man ändå förstå som att Saulus också var i Jerusalem. Så vände de tillbaka till Antiochia, och de tog med sig Johannes som kallades Markus. Det är så att säga förberedelsen till första missionsresan. Sen i 13 kapitlet så kommer första missionsresan. Och där i 5 versen så står det, har de kommit till Cypern. Och i andra halvan på 5 versen, de hade också med sig Johannes som medhjälpare. Det är den Johannes Markus. Och i vers 13 ska han också vara nämnd. Då har de kommit till Perge. Jag ska återkomma till det här. Det var där som det står också i 13 versen. Där lämnade Johannes Markus dem och återvände till Jerusalem. Det var ju det där som Paulus blev så sur på. Det ska vi återkomma till när vi kommer så långt. Ja, här har alltså Petrus då kommit fram till den här porten, och han står och bultar, och Rode känner igen rösten och springer in och berättar det här. Och församlingen, de är ivrigt i bön, men de tror tydligen inte på bönesvar, för de säger ju 2 gånger att nej, det kan inte vara han, du är tokig. Och de säger nej, men det måste vara en ängel, hans ängel. Men till sist i alla fall så blir Petrus insläppt, och han tystar ner församlingen där, och så ska han förklara för dem i vers 17 hur Herren har fört honom ut ur fängelset. Och så säger han, berätta detta för Jakob. Här är det första gången som vi tror oss förstå att Jakob faktiskt har tagit över ledarrollen i Jerusalem. Man tänker sig ju annars att det är Simon Petrus som är föreståndaren i Jerusalem. Och så har det säkert varit också fram till den här punkten. Men som ni läste om det i apostlärningarna 10. Då, eller ja, 10, och var det inte redan slutet på 9 kapitlet, eller i vart fall 10 kapitlet, då är ju Simon Petrus ute på en visitationsresa. Då har det uppstått en massa församlingar i Samarien, och man visste ju inte riktigt om det här var riktigt riktigt bra. Och Petrus åker på en visitationsresa, och den resan är han tydligen ute på under månader, får vi väl anta. Så att han har alltså lämnat över till Jakob i Jerusalem. Och här är Petrus visserligen tillbaka i Jerusalem, men han ber dem att hämta Jakob för att de ska berätta för Jakob och de andra bröderna vad som har hänt. Alltså underförstått, Jakob är nu ledaren efter Simon Petrus. Och det där märker man sedan när man läser vidare. Titta i 15 kapitlet. Apostlagärningarna 15, det är alltså mötet i Jerusalem. Vers 13. Då har diskussionen om hur man ska göra med omskärelse så satt igång. Och så står det i Apostlagärningarna 15:13. När de hade slutat tala, sade Jakob, bröder, hör på mig, och så vidare. Det är alltså han som har ordförandeskapet, eller vad man ska kalla det, vid det här viktiga mötet. 21 kapitlet, där står det också rätt så tydligt, Apostlagärningarna 21. Där kommer Paulus till Jerusalem. Och nästa dag, vers 18, gick Paulus tillsammans med oss andra till Jakob, dit också alla de äldste kom. Så där har också Jakob den här centrala ställningen. Det är alltså denne Jakob som har skrivit Jakobsbrevet. Så denne Jakob, han skötte undervisningen i Jerusalems församlingen. Och den undervisningen var naturligtvis muntlig, och den har man förmodligen sammanställt till vad vi kallar för Jakobsbrevet. Så Jakobsbrevet är inte ett brev i vanlig mening, utan det är en sammanställning av aposteln Jakobs undervisning som han hade framförallt för de judekristna i Jerusalem. Och det där Jakobsbrevet är ju är ju väldigt innehållsrikt, och det har vi gått igenom i detalj. Så jag bara påminner om att vi har gjort det och att det finns. Galaterbrevet som Paulus ska skriva här så småningom. Där står i första kapitlet, vers 19. Först 3 år senare får jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas. Och jag stannade hos honom i 15 dagar. Någon annan av apostlarna träffade jag inte. Bara Jakob, Herrens bror. Och likaså i andra kapitlet, vers 9. Och när Jakob, Kefas och Johannes, som ansågs vara pelarna i Jerusalems församlingen, förstod vilken nåd jag hade fått, så räckte de mig och Barnabas handen, och så vidare. Så där nämns de tre. Det är också rätt anmärkningsvärt att Paulus kallar Petrus för Kefas på båda de här ställena. Och i vers 11 eller 12, om vi kan ta både 11 och 12 då, Galaterbrevet 2, 11 och 12. När Kefas kom till Antiochia gick jag öppet emot honom, eftersom han stod där dömd. Ty innan det kom några från Jakob brukade han äta tillsammans med hedningarna, och så vidare. Han är väl, i 14 versen står också Kefas, säger jag. Jag tror att det här är nog enda gången som vi läser om Simon Petrus som Kefas. Men det verkar som att Paulus använder namnet Kefas här för att påminna om eller lyfta fram det som Jesus sa. För Jesus hade ju sagt till Simon Petrus, du är Kefas, och på denna klippa, för det är vad ordet betyder, ska jag bygga min församling. Det var, Kefas var så att säga inte hans namn, utan hette ju Petrus eller Simon Petrus. Men här har Paulus använt ordet Kefas på ett särskilt sätt för att lyfta fram just detta att Simon Petrus faktiskt är Jesu Kristi förespråkare eller representant, att han bygger på den apostoliska uppenbarelsen. Så det här är inte att förringa Simon Petrus när han säger Kefas, utan precis tvärtom, det är att upphöja honom. Och det här gör han därför att i Galaterbrevet så får ju Paulus på ett särskilt sätt ideligen påminna om att han också är en apostel. Han har tagit emot evangeliet som en uppenbarelse ifrån Jesus Kristus. Inte, som kritikerna sa, ifrån Simon Petrus eller någon av de andra apostlarna. Utan Paulus hade fått all undervisning direkt från Jesus genom en uppenbarelse. Men när han framhäver sig själv på det sättet för att liksom påminna om sin auktoritet eller försvara sig genom att tala om sin auktoritet som en Jesu Kristi apostel, så vill han ju samtidigt inte uttala sig nedlåtande om Simon Petrus eller Jakob eller Johannes. Tvärtom, han påminner om att Kefas är verkligen en klippa på vilken allt är byggt. Så vi har två, så att säga, apostoliska traditioner framför oss. Gå tillbaka till apostlärningarna 12. Så är det alltså så att Jakob har tagit Simon Petrus plats. Och det står också, ni kan se i slutet på vers 19. Nej, nu ska vi se. Nej, inte där. Jo, i vers 17 var det ju. Alltså Petrus säger, berätta detta för Jakob och de andra bröderna. Sen gick han ut och begav sig till en annan plats. Så han försvinner igen här ut på sina visitationsresor. Han är inte längre stationerad i Jerusalem som föreståndare. Och om det berodde på att de ville avrätta honom i Jerusalem, kanske delvis därför, men delvis också att han var ute på visitationsresorna. Det hade uppstått massa församlingar både i Judén och Samarien. Och Simon Petrus var och besökte de här. Han besökte Cornelius i hans hus i Apostlärningarna 10. Så han var nog på resande fot. Och det kan jag säga då också när vi kommer till Johannes Markus, han som övergav. Paulus på hans första missionsresa, så skulle man kunna tänka sig att skälet till att han övergav Paulus var att han ville följa Simon Petrus på hans missionsresor. Men de finns ju inte omvittnade i apostlagärningarna, så det vet vi egentligen ingenting om. Men vi vet att Simon Petrus var ute och reste, och han slutade ju också i Rom som martyr så småningom. Så han, i 20 års tid är Simon Petrus ute och reser. Och det är mycket troligt att den här Johannes Markus, som ju, de var ju goda vänner härifrån, levde ju nära varandra och umgicks med varandra i Marias hus, att Johannes Markus övergav Paulus för att hålla sig till Simon Petrus. Johannes Markus var en tolk, heter det på grekiska. Men Paulus behövde ingen tolk, för Paulus talar flytande grekiska. Men Simon Petrus kunde ingen grekiska, så han behövde Johannes Markus. Det här står inte rakt ut någonstans i apostlagärningarna, men det är troligt att det utvecklade sig på det sättet. I alla fall, så här ser ni att Simon Petrus försvinner till en annan plats, står det bara. Och sen är han borta ett år eller två. För Simon Petrus dyker upp i det 15:e kapitlet igen i Jerusalems mötet. Då är Simon Petrus på plats. Men då har det gått 2 år. Så under de 2 åren är han ute och reser någonstans. Just det, ja. Och sen så tillbaka till den här Herodes, Agrippa den första då. Ska vi se vad som hände med honom. Då kommer vi till vers 20. Herodes hyste motvilja mot invånarna i Tyros och Sidon. Och gemensamt uppvaktade de kungen. Och sedan de fått hans kammarherre Blastus på sin sida, bad de om fred. De var nämligen helt beroende av kungens område för sin försörjning. På utsatt dag klädde sig Herodes i kunglig skrud och satte sig på tronen och höll ett tal till dem. Då ropade folket: en Guds röst är detta, inte en människas. Genast slog en Herrens ängel honom, därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och dog. Saken var den att Herodes då, som hade sitt säte, sitt kungasäte i Caesarea, han hade, precis som det står här, motvilja mot invånarna i Tyros och Sidon av någon anledning. Och historien förtäller att han hade stoppat sädesleveranser. Alltså vete och vad det nu var för sädeslag som odlades i Galileen såldes till Tyros och Sidon. Och invånarna där fick inte de leveranserna, utan kungen Herodes hade bestraffat dem med det här. Och nu var det kris för dem, och därför så ska de uppvakta kungen i vers 20. Och de ställer verkligen in sig här när de säger: en Guds röst är detta, inte en människas. Och Herodes, han har klätt sig i sin kungliga skrud och han har satt sig på tronen. Den här berättelsen då om att när han blir hyllad som Gud och förmodligen tar till sig den där äran också. De kanske till och med tillsagda att hylla honom som Gud. Det är inte alldeles omöjligt. Så står det att en Herrens ängel slog honom och att han blev uppäten av maskar och dog. Och då kan man tycka att det där är ju en märklig historia, och varför ska det finnas med i apostlagärningarna för? Men saken är den att det finns andra skrifter än Nya testamentets skrifter. Det finns många andra skrifter också från den här tiden. Bland annat så finns det en judisk historieskrivare som heter Josefus. Och han har faktiskt med den här berättelsen. Han är ju inte kristen, men han har med den här berättelsen. Men den skiljer sig lite. Josefus, han skriver eller berättar om Herodes tron. Han satt sig på tronen. Han berättar om uppvaktningen från Tyros och Sidon. Han berättar om den kungliga skruden. Han berättar om Guds straff. Och sen så skiljer sig den berättelsen något litet ifrån Lukas berättelse här i Apostlagärningarna. Och då kanske du tänker så här, jaha, det ser man, det skiljer sig lite grann, det kan man inte lita på det här. Men saken är den, ur ett forskningsperspektiv så är det precis tvärtom. Därför det visar att det är två oberoende källor. Annars skulle de ju se likadana ut. Och eftersom det är två oberoende källor, för det skiljer sig lite i detaljerna, så anses den här berättelsen alltså tillförlitlig. Det är ganska fantastiskt. Och eftersom den är tillförlitlig och verkligen har ägt rum, då kan man förstå varför han har med den här också i apostlagärningarna. Det finns en skillnad, och det är den skillnad att Josefus skriver att Herodes drabbades av så svåra magsmärtor att han fick avbryta uppvaktningen, dra sig tillbaka för att dö 5 dagar senare. Och så är det berättat där. Men det är ju ingenting som motsäger det här. Det står att han blev uppmätten av maskar och dog. Det står ju i och för sig inte 5 dagar, men det står inte 1 dag heller. Och inte 3 dagar heller. Så då har vi här alltså en berättelse. Kapitel 12 som vi har gått igenom. Det är inte ofta vi går igenom så mycket på en gång. Och mer ska det bli. Vi har alltså ett kapitel som börjar med kung Herodes. Och det börjar med hur kung Herodes avrättar aposteln Jakob. Och kapitlet slutar med Guds straff över samme Herodes. Så är det upplagt. Och samtidigt så står det, och det är nästa vers då. Nu har man delat upp det i folkbibeln så att det ser ut som ett nytt kapitel, men det är det inte. Men det hör till dispositionen det här också. När vi har konstaterat att han blev uppäten av maskar och dog, så står det: men Guds ord hade framgång och spreds allt mer. Så den världsliga makten som avrättar aposteln och som utsätts för Guds straff har ingen framgång. Men Guds ord har framgång. Och det är ju också, kan man väl säga, syftet med Lukas, att berätta hur Guds ord hade framgång. Okej, då får vi ta vers 24 och 25 där också. De har vi nu redan läst, men vi läser en gång till. Guds ord hade framgång och spreds allt mer. Och sedan Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem, det som vi kallar för kollektresan, så vände de tillbaka, det vill säga till Antiochia. Och de tog med sig Johannes, som kallades Markus. Sen har vi nu framför oss, och det är väl det som vi ska gå igenom innan vi börjar med Galaterbrevet, det som kallas för första missionsresan. Den börjar med kapitel 13 och den slutar med kapitel 14. Alltså kapitel 13 och kapitel 14. Och då ska vi läsa det här bit för bit. Man kan dela upp de här kapitlen naturligtvis i mindre stycken, och det ska vi göra också. Och om vi tar kapitel 13, så det första delen, det är 3 delar som är ganska naturliga här. Den första delen är ju de 4 första verserna, då innan de kommer iväg. Och sen är det då vers 5 till och med 12 när de är på Cypern. Och sen är det vers 13 till och med kapitlet ut, då de är i Antiochia. Men då är det ett annat Antiochia. Det finns 2 städer som heter Antiochia. Och det gäller att hålla reda på dem. Därför så kallar vi den första staden för Antiochia i Syrien. Det var där som Paulus och Barnabas och de andra höll till. I Syrien i det här fallet, det är norr om Israel, nuvarande Libanon skulle jag tro att det är. Och Antiochia i Pisidien, det ligger efter Cypern och sedan upp, och så kommer man upp i mindre Asien, alltså nuvarande Turkiet. Där finns ett annat Antiochia. Så Antiochia i Syrien och Antiochia i Pisidien. Och de reser ifrån Antiochia i Syrien. Och sen har vi ett långt avsnitt här då som handlar om vad som händer när de är i Antiochia, Pisidien. Den här församlingen i Antiochia, den har vi talat om tidigare. Den är alltså grundad av hellenisterna. Hellenisterna, det vill säga de grekisktalande judarna som tvingades fly ifrån Jerusalem när förföljelsen bröt ut där. Du vet, i kapitel 6 läser vi om hur Stefanus stenas. Och samma dag utbröt en svår förföljelse. Och det var Stefanus anhängare, eller vad jag ska kalla det för, Stefanus lärjungar som var hellenister. Hellenister, alltså grekisktalande judar. Sådana som förmodligen inte är födda och uppvuxna i Jerusalem. Utan runt om Rom och mindre Asien och Syrien och Alexandria och så vidare. Men som hade kommit till Jerusalem och flyttat till Jerusalem. Och som talade grekiska. Och som var så invandrade israeler, kan vi kalla dem. Eller invandrade judar. Det var de som utsattes särskilt för förföljelsen. För de var inte on speaking terms med de infödda judarna som verkligen var judar. Och därför så hade du i Jerusalems församlingen, så hade du först hade du bara judar. Och sen så fick du judar kristna. Och så fick du de här hellenisterna. Som var också judar kristna, men hellenister, grekisktalande. Och de spreds då ut över hela Samarien. Och de kom också till Antiochia. Och där uppstår en kristen församling. Och om vi läser då om den församlingen. Vi ska säga, påminna om det också. Att där hade ju det hänt. Att de hade ju predikat inte bara för judar. Vilket de borde ha gjort, kan man tycka. Utan de hade ju predikat för andra grekisktalande judar. Som kanske aldrig hade varit i Jerusalem överhuvudtaget. Men som har bott hela sitt liv i Antiochia. Och runt omkring. Damaskus och trakterna runt omkring där. Och de hade kommit till tro. Men det var inte bara dem. Utan det var de grekisktalande judarna. Och så var det deras vänner som var gudfruktiga greker. Som inte var judar alls. Så här började det hända. Att det uppstår i den första kristna församlingen, så uppstår det en blandning av judekristna, hellenister och hedna kristna i samma församling. Och här var lite spänt. Och de hedna kristna kallade man, pekar man finger åt, och så kallar man dem för kristna. Det var första gången som några kallades för kristna. Och det var då därför att man tyckte de var lite speciella på så sätt. Och i den här, och när väckelsen bryter ut i denna Antiochia och folk kommer till tro i hundratals, vad vi kan förstå, så kommer Barnabas till Antiochia och han ser att Gud har verkat genom sin nåd, och han sänder efter Saulus som befinner sig i Tarsus, som är hans hemstad. Och han sänder efter det här, han reser till Tarsus och hämtar Saulus. Och han gör det av det enda skälet att han som har träffat Saulus i Jerusalem första gången då, 3 år efter hans omvändelse, känner till att Saulus har hedningarna på sitt hjärta. Så nu när det börjar bli så många hedningar som kommer till tro, så sänder han efter Saulus, tar med honom till Antiochia för att särskilt undervisa hedningarna. Det var ju vad han var utbildad på också. Att tala till hedningar och tala till icke-judar och greker. Så därför så finns de nu i Antiochia. Och då läser jag i vers 1 till och med 5. Nej, 1 till och med 4. Eller ja, till och med 4. I församlingen i Antiochia så fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manen, fosterbror till landsförsten Herodes, samt Saulus. Och när de tjänade Herren och fastade, så sa den helige ande: avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och sände ut dem. Sen de hade blivit utsända av den helige ande for de ner till Seleukia och därifrån seglade de till Cypern. Här namnges alltså fem personer. Och några av dem känner vi till. Några känner vi inte till. De kallas inte för apostlar här, ser ni. De kallas för profeter och lärare. Också Saulus kallas för profet eller lärare. Det är Barnabas. Och de känner vi till. Och så är det Simeon. Som kallas Niger, som betyder svart. Och här vet man inte riktigt vem den är, men det finns en tes, en sannolikhet på vem det kan vara. Det kan vara Simon från Cyrene, han som bar Jesu kors. Ni ser att efter Simon, som kallades Niger, han var alltså en svart, så står Lucius från Cyrene. Cyrene ligger i nuvarande Libyen, i Nordafrika. Och då kopplar man alltså samman den här Simeon och Lucius. De är båda från Cyrene. Men helt säkra är vi inte på att det är den Simeon. Men det skulle kunna vara det. Jag tror vi har nämnt om det tidigare någon tisdagskväll. Simeon hade förresten två stycken söner. Som heter Alexander och Rufus. Som är omnämnda i Romarbrevet. Så den Simeon från Cyrene som bar Jesu kors. Han blev en kristen. Hans barn blev kristna. Så att han är så att säga intagen. Och varför skulle inte han kunna ha varit i Antiochia tillsammans med Lucius som också var från Cyrene? Det finns en del som talar för det alltså. Och så är det han Manen som är fosterbror till landsförsten Herodes. Men den känner vi inte till. Vet vi inte vem det är. Men han var tydligen en viktig person där. Och det, annars skulle det väl inte stå då att han var fosterbror till landsförsten Herodes. Och så var det Saulus då, ja. Och här var de tjänade Herren, står det i vers 2. Och fastade och bad. Och då säger den helige ande, avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift jag har kallat dem till. Och hur den helige ande säger det här, det står inte. Så där får man också då spekulera lite grann. Om man nu vill det. Om man nu tycker att det är viktigt. Jag tror ändå att det är värt en reflektion. Därför att den helige ande talar ju också i våra dagar. Ja, hur då? Ja, det kan ju ske på olika sätt. Det kunde det förmodligen göra då. Det kan det förmodligen göra nu. Ja, hur då? Det skulle kunna ha varit ett profetiskt ord. Någon profeterade. Någon talade i tungor och fick en uttolkning i den helige ande. Med avskilj mig åt Barnabas och Saulus. Det skulle kunna ha varit ett inre vittnesbörd. En samstämmighet. Att de alla liksom bara förnimmer att detta är vad Gud vill. Och så uttrycks det på det sättet. Det skulle kunna ha varit en dröm. En syn. Vi vet inte. Men det vi vet är att de uppfattar det här samstämmigt som att det är den helige ande som talar. Och det tycker jag är viktigt. Och det som står i vers 4 är också viktigt. Sedan de blivit utsända av den helige ande. För saken är ju den att de blir ju utsända av församlingen i Antiochia. Och de blir utsända av den helige ande. Det finns ingen motsägelse i de två sakerna. Och det är väl det som är poängen i det jag säger. Alltså detta går hand i hand. Men djupast sett så är det naturligtvis den helige ande. Djupast sett så är det ju Gud själv. Det är Gud själv som så älskade världen att han sände sin son. Sonen sände den helige ande. Den helige ande sänder kyrkans apostlar ut i världen. Uppstår församlingar och församlingarna sänds ut i våra hushåll. Det är precis samma så att säga, rörelse än idag. Så den här initiativet, kallelsen och även genomförandet är ett skeende i den heliga ande. Det är Gud som sätter igång det. Det är Gud som vägleder dem, som vi kommer att se när vi läser om missionsresorna. Det är Gud som stadfäster undervisningen. Det är Guds ord som har framgång och så vidare. Det är inte ett projekt där församlingen eller Saulus och Barnabas får för sig att nu ska vi resa ut och bilda församlingar. Så är det inte. Det är ganska tydligt när man läser vidare. Nu, vi får ta det nästa tisdag, men man ser ju att de var ju aldrig ute efter att bilda församlingar. De var ute efter att predika Guds ord. Men när de predikade Guds ord och förmedlade evangeliet, då uppstår församlingar. Men det är ett verk utav Herren. Det är Jesus som bygger sin församling, inte människor. Och det är ju ganska tydligt här då redan ifrån början, att det är en helig ande som talar och det är en helig ande som sänder. Jag undrar förresten i vers 4, jag skulle ta och kolla det kanske till nästa gång, men där i vers 4, där det står att de blivit utsända, det skulle kunna stå på grekiska apostelein, alltså ordet apostel, för det, att vara utsänd är apostel. Vi kommer att märka det när vi kommer lite längre fram här. Hur långt fram vågar jag inte säga just nu, men rätt vad det är så kallas faktiskt Paulus och Barnabas, förvånande nog, för apostlar. Men då i en annan mening. Så man skulle kunna säga så här, att det finns två sorters apostlar. Dels så finns det de här 12 som fick sin uppenbarelse direkt från Herren Jesus Kristus. Det är de 12 och inga andra som kan ha den auktoriteten. Och det var ju här som var frågan om man ska räkna med Paulus då. Men nu blev det ju så i alla fall. Så Paulus räknas ju dit också, men inga andra. De är exklusiva de här. Men sen används ordet apostel i en annan mening, nämligen de som gör samma saker som de första apostlarna. Alltså som går i apostlarnas efterföljd och är apostlar med litet av, om jag får uttrycka det så. Och det betyder ju att de är utsända av en församling. De är missionärer och grundar nya församlingar, om jag får tala med vår tidsspråk. Och det epitetet hade Barnabas. Och det hade också, om ni tittar i, ska se vad det står i Filipperbrevet 2:25. Filipperbrevet 2:25. För där vet jag att det står ordet apostel, men det står inte så i min översättning. Det kan vi titta på hur Waldenström har översatt det där till nästa tisdag, så är det vänlig. 2:25, där talar Paulus om en som heter, om en broder som heter Epafroditus. Min medarbetare och medkämpe som ni har sänt för att hjälpa mig med det som jag behövde. Där används ordet apostel. Så Epafroditus var sänd av församlingen i Filippi, apostelen. Och han kallas för aposteler. Men han var ju inte apostel i den där första meningen, utan mer i apostlarnas efterföljd, eller bara sänd. Och i den meningen, om vi går tillbaka nu då till apostlagärningarna, så kan man säga att Paulus och Barnabas, eller Saulus och Barnabas här, i inledningen av första missionsresan, de kallas för profeter och lärare, men i och med att de sänds så blir de ju apostlar i en mening. Så längre än så tror jag inte vi kommer idag, utan vi får, ja, men det var ovanligt långt, hela 12:e kapitlet, en bit in på 13:e, det var inte dåligt. Jag hoppas att det råvar inte att vi hinner göra hela 13:e kapitlet, ännu mindre hela 14:e nästa gång. Men vi ska gå fram lite fortare just här. Och så ska vi ta oss an Galaterbrevet förhoppningsvis då efter nyår. Men vi har ett par gånger till innan dess.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var över apostlagärningarna, och det här var del 33. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18:30. Härefter så kommer det sändning från Radio MF, och du får höra Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Det här var en sändning från Värnamo församlingsnärradio. Programmet heter Bibeltimman. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson.